en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Det är fredag, vilket betyder att det är Fråga Disco. Jag heter Oskar Kisko Disco. Ja, det är Daniel Kristoffersson, men utan furupanel idag.
Ja, men visst är det tråkigt. Det var ju härligt med lite furupanel och ja, härligt att vara i Sundsvall över påsk. Men ser man till vädret så är det ju, ja, man får ju säga att det är sämre här i Stockholm. Men furupanelen är borta nu, vi är tillbaka till civilisationen och ja, ser fram emot en ruggigt spännande för andra omgång av Allsvenskan.
Mm, verkligen, det är veckans tredje avsnitt av den allsvenska podden. Vi hade bra snack i tisdags med både Oshin och med Boman och sen under onsdagen med Marcus Bring från Bromma pojkarna. Vad ska vi se fram emot idag då, först och främst?
Ja, men silly season-säsongen är ju igång och det har ju varit en del nyheter här som vi har kunnat avslöja. Erik Larsson till Lilleström, vi har haft en del andra saker här. Och, ja, men silly season pågår ju hela tiden och det är det som är charmen här, att det tar aldrig slut med silly season. Nu planerar klubbarna inför sommar som kommer här. Vi kommer berätta lite grann om en del nyheter som vi har och ja, det... kommer, och sen ska vi såklart berätta om en del uppdateringar inför omgången som kommer då. Det finns ju en del gällande startelver som är lite intressant nu. En del spelare som har blivit avstängda, en del spelare som har blivit skadade och hur lite grann hur klubban ersätter dem, så att det är ett fullmatat program.
Mm. Mycket spännande alltså. Vi kan väl börja med helgens omgång. Djurgården kliver in på hemmaplan. Malmö FF spelar på hemmaplan. Möter Hammarby i en stor fight på söndag. BP-AIK, speciella förutsättningar. Vad ser du fram emot mest?
Nej, men det är ju Djurgårdens och Malmös hemmapremiär. Vi blev bortskämda med väldigt fina tifon här senast från alla, i princip alla hemmalag. Och man vill ju se vad Malmö hittar på, man vill se vad Djurgården hittar på och sen hur Djurgården reagerar utan Rasmus Kyller. Där kommer de få en liten nöt att knäcka vem som ska ersätta honom. Jag har några aning om vem det kan bli. Malmö på hemmaplan har ju sett ruggigt starka ut här i inledningen och cupen och alltihopa, så att Hammarby kommer få en nöt att knäcka där. Sen har vi ju, ja, som vi har pratat om tidigare, Fredrik Winter, vilken debut han gjorde och vilket fynd det verkar vara, så att det finns en del, men Malmö, Hammarby är väl den framförallt godbiten. Sen har vi ju Västerås också som gjorde det väldigt bra och AIK fick inga poäng. Nu möter man ju Elfsborg då på hemmaplan och Västerås hemmapremiär, första hemmamatchen på 27 år, det får man säga är något att se fram emot också, så att men det känns som det är intressanta matcher och matcher i matchen hela tiden nu i Allsvenskan, så att det är bara att njuta, känns det som.
Det är det. Brommapojkarna och AIK blir väldigt speciellt.
Exakt också, den glömde jag till och med.
Ja, inga borta supportrar varentas, eller typ 30 sålda biljetter.
Ja, jag tror det också. Ja, jag vet. Och det är väl också, det är såklart tråkigt för oss som tittar på. Vi vill ju ha stämning och sådär. Det är klart det är tråkigt för spelarna också som inte får något stöd. Men det är föreningsdemokrati, det är demokrati. Alla gör som de vill och ja, alla kan ju liksom infekterade. Med Brommapojkarna där, dels med var att de röstade för det, dels att de röstade fram liksom Fredrik Reinfeldt och sådär. Så att ja, nej, det har ju blivit lite tjall på tråden där får man säga. Men jag tror ändå det kommer bli en bra match. Svår match för AIK framförallt tror jag. BP såg ju ruggigt bra ut mot Gais 4-0. Och jag menar, Wille Rodefalk, vilken återstart han har fått. AIK svajiga första halvlek. Bättre i andra, stabila bakåt. Men hade jag tippat innan allsvenska premiären så hade jag tippat klar AIK-seger. Men nu känns det som det är typ 50-50.
Och lyssnade man på avsnittet med Marcus Bring så pratade vi om nyförvärven Christensen, Jakobsen, ja, för att nämna några. Också spännande utveckling. Succé sa vi. Vissa tyckte det var lite för stora ord. Ändå omedelbar succé får man ju säga.
Ja, jo, alltså den här scoutingen från som de har gjort i BP håller ju hög klass och det får väl han ta åt sig äran av också. Även fast såklart sportchef och klubbdirektör och tränare också har väldigt mycket att säga till om. Men, ja. Och så spanar de mot danska andra ligan som har blivit någon form av fyndlager för allsvenska klubbar och det får man säga att det har varit hittills.
Mm. högsta ligan köper från allsvenskan och allsvenskan köper från andra ligan. Ja, det är intressant. Om vi pratar då på Djurgården, mittfältet, Rasmus Schüller borta. Mm. Åtminstone våren ser det väl ut som Albin Ekdal eller Besard Sabovic är ju frågan då.
Ja, men där fattar man ju som de har tränat med Albin Ekdal då. Besard Sabovic skulle jag säga har väl gått före i rangordningen. Men tittar man på det så ut på träningen här då, den öppna träningen, det kanske de luras, det vet man ju inte. Så ska ju Albin Ekdal spela och han tränade med Leachholm och Lukas Bergvall. Det kan kanske ha varit en liksom så här avledningsmanöver när man visste att träningen var öppen och det var journalister där också. Man vill inte ge bort. Samtidigt känns det ju logiskt också att Albin ska någon gång liksom matchas in och det är väl i de här matcherna nu hemma premiär. Det kommer bli smockat med folk. Man vill ha in rutin. Man förlorar rutin med Rasmus Schüller, så att jag tycker det vore konstigt också om det inte blev Albin Ekdal i den här trion. Tycker den passar bra, Leachholm, Bergvall och Ekdal. Däremot som man ska säga, och det som talar kanske lite emot är väl konstgräset och andra sidan, det är Djurgårdens hemmaarena. Det måste man ha haft med i beräkningar innan, så att jag skulle bli förvånad om inte Ekdal startar.
Sabovic gjort det jättebra som inhoppare. Verkligen. Men det känns ju fullt naturligt att även om Albin då kanske bara spelar 50-60 minuter, att han åtminstone startar för att visa, för att markera också med den erfarenheten och rutinen som finns i honom.
Ja, och sen tycker jag så här, att nu har, det beror ju på hur han är fysiska status då, men han har ju haft en väldigt bra, eller så här halvknackigt med fysiska status, men har väl börjat kommit igång. Och jag menar, han måste ju få chansen att spela också från start. Det kan inte vara att han hoppar in och sådär, utan det, jag tycker det känns logiskt också att de startar med Ekdal. Just att de tappar väldigt mycket rutin i Schüller. Jag tror man vill göra så få ändringar som möjligt just i laget.
Mm. På tal om Tele2 Arena, där fick ju Gül starta senast. Mm. Rabi kom in, gjorde mål. Nu väntar ju match på Eleda-stadion i Malmö för Hammarby. Vem tror du startar där?
Nej, men gör de inte så att de tar in, alltså det var ju lite chock där, eller chock, men det var överraskande att Erabi startade på bänken. Det gjorde han mål, såg väldigt stark ut. Han och Gül känner varandra utan och innan, de är bästa polare vid sidan om, de umgås väldigt mycket. Samtidigt så har Viktor Djukanovic då förra årets hypade som de fick in bud på 80 miljoner här, har ju inte sett så bra ut. Kanske att man inte tar in då, man petar Djukanovic och tar in Erabi. Nu ska man ju säga det, att då blir man kanske av med en liten kantspelare där i Djukanovic som kan komma in. Samtidigt så kanske det inte är den matchbilden som man förväntar sig mer. Det kanske blir mer av det här att man ska löpa i defensiven just borta mot Malmö. Och där är ju Erabi bäst. Och då, han är ju väldigt fysiskt stark, han kan liksom ta det defensiva ansvaret. Och kanske han är bättre att starta, så kan man ta in Djukanovic sen då. Så jag tror väl kanske att Kim Hellberg går i de tankarna. Samtidigt säger man ska inte ändra på ett vindande lag, men samtidigt just det här med att jag tror att Malmö kommer, de är ju ruggigt snabba på omställningar, så där måste man ha en anfallare som är väldigt bredd och offra sig i det defensiva. Där tror jag Erabi har sina styrkor före då Djukanovic, att logiskt nog enligt mig då, nu är inte jag någon supertränare som, som alla vet, men så tror jag väl att Gül och Erabi startar.
Säg inte det. Guys fick ingen superstart på säsongen. Däremot har de ju valt kapten R. Det blir ju Wängberg och Celik som delar på det ansvaret.
Ja, sånt där, jag vet inte, sånt där är jag allergisk mot. Att man ska ha delat ledarskap, eller inte delat ledarskap, men delat lagkapten. Antingen har man en lagkapten eller så är det inte. Det är alltid någon också i gruppen som tar rollen som lagkapten. Så jag vet inte varför man gör så där och hur de motiverar. Men det känns för mig känns det bättre att ha en ledare, en lagkapten, då vet man. Sen vet man ju också att det där kanske inom gruppen spelar mindre roll där det finns formella ledare. Jag tänker på landslaget. Man kan jämföra där Victor Nils och Lindelöf. Han kanske inte är den som hörs mest och syns mest. Där hade du tidigare liksom Albin Ekdal som var där och liksom snackade mer. Du har en Emil Forsberg, du har en Dejan Kulusevski där också. Så att det kanske har lite mindre betydelse än vad vi tror då. Men jag är nog för att man har en lagkapten om det ska vara så.
Mm. Sen kan man ju ha vicekaptener som är
exakt det där jag menar. Och så är det så många lag jobbar, de flesta.
Mm. Elfsborg tog in den ghananska mittbacken Rufai Mohamed precis innan fönstret stängde. 18 år beskrivs som stark av både sig själv och Jimmy Tillin. Samma klubb som Daniel Amartey och Josef Aido kom ifrån. De heter väl International Allies, som jag inte
heter. Ja, precis.
Vad har du hört om honom? Har du någon koll?
Nej, men lite Odilon-känsla man får när man pratar runt. Alltså kanske inte samma succé, men liksom samma typ av egenskaper. Han är lång, han är stark, han är placeringssäker och sådär. Och liksom liksom bra fysiskt, så där är det ungefär samma. Sen är det som alltid när man tar in de här spelarna från Inter Allies och liksom Asek med Mimosa, så att de är lite oskolade. Det är inte samma taktiska kunnande, det är inte samma liksom här positionsspel som man måste lära sig, men jag menar, titta på Elfsborg scouting tidigare från liksom den regionen, när man har Josef Okumo som såldes för en rekordsumma. Du har flera andra också som har gjort det väldigt bra, så att där litar nog Stefan Andreasson på kontakten han har. Jag tror inte man skulle ta hit honom om man inte trodde väldigt mycket på honom, så att inom ett eller två år hoppas hon säkert har sålt honom för rätt stora pengar. Och det ska bli väldigt spännande att följa honom. Just Afrikaspåret har ju varit väldigt framgångsrikt för väldigt många svenska klubbar här senaste tiden, och det är inte konstigt att det fortsätter bara välla in talanger därifrån.
Nej, inte lika framgångsrikt för Palmegruppen då, Afrikaspåret. Erik Larsson nämnde du tidigare, är klar för Lilleström. Ja. Blir ju bekant med Andreas Georgsson.
Och Felix Vava.
Ja, exakt. Liten svensk koloni där, får vi kalla det.
Ja, precis. Och det har väl varit lite si och så med betalningarna som jag förstått det där nere i Grekland. För väldigt många svenskar, jag har inte pratat med Erik Larsson själv, men jag kan gissa med att de har inte varit superbra på betalningslöner och sådär. Det har ju varit lågkonjunktur även där. Vi har sett flera andra svenskar som har spelat i Grekland som inte fått pengar, och då gissar jag att han vill tillbaka till tryggheten. Lilleström kan betala väldigt bra. Det är en bra klubb på frammarsch, och sen såklart spelar ju såklart Andreas Eorssons roll i Lilleström en väldigt stor roll. Han känner Erik Larsson väldigt bra, och ja, men jag tror de har nog ganska bra på gång där just i Lilleström också, med Andreas Eorsson kommer ju från, har ju varit både i Southampton och Brentford och Malmö och sådär, så att en spelare eller en tränare med stor erfarenhet som jag tror kan göra väldigt bra där uppe, och ja, vi får se. Det är väldigt många svenskar vi ska hålla koll på i Norge här, och Lilleström blir ett svenskt lag som vi får följa.
Får dra igång Sportbladet Tippeligan också. Degerfors har nobbat bud.
Ja, precis. Det här skrev vi om redan i december, va? Så var det i Åresund som var på Gustav Lindgren. Då blev det ingen deal. De fortsatte. Sen så kom det ett bud här strax innan deadline i Norge, var ju i onsdags natt. Så kom det ett bud från Åresund igen, och det sa Degerfors nej till. Expressen också rapporterade om det här, ska vi säga. Så att det blev ingen där. Patrik Werner tror jag är väldigt mån om också att behålla Gustav Lindgren just när man ska återtåget till Allsvenskan har ju börjat, och det var ju så här när att Degerfors fick med sig en trea där, men Öster också tippade topplaget, kvitterade då på i slutminuterna, så att lite bittert för Degerfors, men jag tycker ändå de ser väldigt starka ut, har en bra bred trupp, nu har man ju målvakten som går också ganska bra ut, så att logiskt att de nobbar bud på spelare så här när Superettan redan har börjat då, och man är inne i säsongen, plus att man har en ny tränare. Man vill inte gärna sälja spelare när man har tagit in en ny tränare.
AIK, nyförvärv, klausuler.
Ja, precis. Aron Stoch-Rydell då, där han sa vi tidigare vad han kostade. Exakt 1 miljon kostade han, en svenska kronor. Och där har ju också FC Nordsjälland då 15% på en vidareförsäljningsklausul om han skulle säljas vidare. Då. Och där har vi varit inne på tidigare att han är ju tänkt för framtiden då, och lär väl inte göra så många matcher nu fram till sommaren, och kanske inte även på hösten, utan det är mer en talang som ska skolas in, se och lära lite nu, och sen får vi se hur han utvecklar sig då. Men spännande, och anledningen till att man lämnade FC Nordsjälland var ju inte att han var dålig eller att de ville bli av med honom, var att han trivdes inte i Danmark, trivdes inte i omgivningen, har spelat AIK när han var liten också, så att jag tror det kan bli en bra värvning på sikt där, men räkna inte med att vi får se honom kanske om ett år eller två i sin prime.
Gustav Lagerbjälke hade en uppdatering.
Ja, men där är det lite breaking news då. Där har ju, som bekant, såldes ju han från Elfsborg till Celtic. Han gjorde mål i Champions League-mötet här mot Feyenoord, avgjorde det på nick. Fick en ganska bra start, startade väldigt mycket. Sen så satte tränaren Brendan Rodgers på bänken, och där han blev kvar. Han var på väg att lånas ut till Lecce i Serie A här strax innan det internationella transferfönstret stängde 31 januari. Men där så blev det ingenting då. Celtic fick en skada på en mittback, så han blev kvar. Och nu spelar han ingenting då. Och anledningen till det där, det är inte för att han är klappkast eller något sånt där, utan det är bara, jag har hört lite grann med skotska journalister och sådär, kontakter som jag har haft, och de menar på att det är lite, han har blivit drabbad av den här klubbpolitiken. Brendan Rodgers vill ha in någon annan värvning. Han vill visa liksom lite en maktkamp där med övriga, en del i styrelsen och en del i sportsliga ledningen. Så att det är ju ganska vanligt att det blir så i utländska klubbar för en del spelare, och att man blir drabbad av så här politik. Så att Det är status med lagbjälke. Sen så har både Genoa, Sampdoria och då Lecce hört sig för igen och är beredda att lägga bud på han i sommar. Så jag tror väl att det lutar åt en flytt i Serie A för han i sommar. Sen får vi se vart han hamnar då. Men det är trist att han har hamnat i den där situationen. Och ska jag säga, det var ju med i landslagstruppen här för ett tag sedan och spåddes ju en väldigt lysande framtid. Har ju varit lite av en late bloomer. Tråkig situationen är det nu, men jag gissar att den kommer ordnas upp sig och klarna här fram till sommaren, för Lagerbäck är en väldigt bra spelare.
Mm, verkligen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hur blir det med David Moberg Karlsson?
Ja, men där så, tror vi sa för några program sen att han är högaktuell för en återkomst i Blåvitt redan i sommar. Då. Och då ska man säga att då har han fått sina pengar, eller en del av sina pengar där. Man kan nog trixa och göra så att man rundar de här skattetekniska, inte rundar, men att man gör någon deal med att han kanske spelar för väldigt lite pengar första året då, när han kommer och sådär. Så han är högaktuell för Blåvitt i sommar, sen får vi se om det blir av, men de fortsätter att ha en bra kontakt och ja, jag skulle inte bli förvånad om han spelar där i sommar. Han vill ju flytta hem då, men ja, det är lite det där med skattetekniska skär hur fint stilt, men nu har de ett halvår på sig att lösa det och han har fått ett halvårs löner då från Urawa Red Diamonds, så att det borde lösa sig.
Och vad gäller för Alexander Fransson?
Samma sak där, högaktuell för IFK Norrköping. Det sa vi också för något avsnitt sen. Och Monia Nicosia gjorde ju en helt förändring i sin sportsliga ledning här. Man sparkade Jesper Jansson, man sparkade tränaren som Jesper Jansson hade värvat i Kjetil Rekdal. Man tog bort alla Jesper Janssons värvningar. Fransson har inte heller någon framtid i klubben, har man meddelat han. Så att, han är nog fri att söka sig en ny klubb. Hans utlandsäventyr känns väl som de var över nu. Nu har han varit på en del ställen och inte fått det där riktiga lyftet då. Så att logiskt att han flyttar hem till Norrköping då, tror jag, i sommar. Så att det är nog ingen vågad gissning att han drar på sig Norrköpingströjan här i juli.
Nej, frågan är vilken tröja Alexander Isak kommer att bära i framtiden. Är det fortsatt Newcastle?
Ja, men där är det så här. Det har jag fått höra en lite rolig grej. Nu är det så här att alla tror väl att Real Madrid ska värva Mbappé. Det har varit klart rätt länge. Men jag har fått höra från flera håll att det fördes diskussioner om det var i Real Madrid som förde internt, eller om det var Real Madrid som förde diskussioner med Alexander Isaks representanter. Det må vara osagt. Jag vet inte hur nära det var, men jag vet att det fördes diskussioner gällande Isak i vinterfönstret. Och då gissar jag att det var för att Real Madrid var lite osäker på om de skulle få Mbappé. Sen vet inte jag om Alexander Isak var första var eller om han var sjätte var, men att det fördes diskussioner i Real Madrid om honom, det har jag fått bekräftat. Så att lite kittlande där då. Det är väl väldigt osannolikt att de ska ta upp det igen då i sommar, med tanke på att det lär väl bli Mbappé som kommer dit till slut. Men lite kittlande då att han är så het. Det ska ju sägas det också att det har ju ryktats väldigt mycket om Arsenal för Alexander Isak. En klubb som även Viktor Gyökeres, som är stekhet och kanske den hetaste svensken just nu, ryktas till också. Så att vi har ett väldigt intressant transferfönster internationellt, alltså för våra svenska landslagsspelare som kommer här i sommar. Och där får vi verkligen hålla ögonen på vad som händer.
Mm, innan vi går över till tittarnas frågor så vill jag passa på att nämna Adam Bergmark Wiberg, nu i Öster. Straffsumpare tidigare, var han ju skyttekung, var på väg till Queens Park Rangers under vintern, men fick ju faktiskt ett nej på arbetstillståndet, så det blev inget av den flytten. Nej,
jag älskar ju att du också kommer med sillenyheter. Det tycker
jag måste ju försöka.
Tillför väldigt mycket, och det ska vi säga också att det har ju blivit enklare att få arbetstillstånd än det var tidigare innan Brexit, för de har gjort om de här reglerna, men då krävs det att man är antingen ung och kan komma på undantag, eller ett undantag, eller vad heter det? Ja, det, eller att man har gjort A-landskamper och spelat väldigt, eller spelat matcher i Europa, och där faller ju då Adam på. Dels att han är inte till åren, men han i alla fall inte, han betraktas inte som ung längre, och sen har han inte spelat Europa-matcher, han har inte gjort några A-landskamper och skryta med, så då blir det svårt att få arbetstillstånd. Och det man ska säga också, en lite kittlande grej där, det hade varit Queen's Park Rangers, vilket klubb det hade varit att komma till. Då, när han skulle vara aktuell, så såg ni ju väldigt iskall ut, med tanke på att de låg, innan Martí Cifuentes stod över där, så låg de ju sist och hade 6 poäng upp till säker mark. Nu har Martí Cifuentes då, alltså förra Hammarby-tränaren, gått dit och de har alltså bara öst in poäng. Martí Cifuentes har gjort det hur bra som helst. Om man tittar på liksom sociala medier så har ju liksom Cifuentes hyllats för sina insatser där. Nu är de 6 poäng över liksom kvalstrecket, och det är nästan så att de är klara för nästa säsong. De behöver vinna typ 2-3 matcher till, så tror jag de ordnar upp det där. Och Cifuentes, ja, man har gjort så bra i Queens Park Rangers, tagit dem från säker nedflyttning till League One till att de nästan är ett mittenlag. Det kan nog dimpa in en del fina bud till Cifuentes efter den här säsongen, och sen är det inte fy skam heller att bo i London och fortsätta en säsong till i Queen's Park Rangers. Så en helt fantastisk utveckling för Cifuentes i QPR.
Mm. Bra har det gått. Vi går över till tittarna då. Emil, ja. B undrar, hur länge tror du att Henning Berg stannar? Och vem eller vilken typ av tränare ser AIK som ett långsiktigt alternativ efter norrmannen?
Nej, men Henning Berg är ju inte AIK, tror jag, för att stanna någon speciellt lång tid. Han är här, han vill vinna titlar så fort det går. Han skrev väl ett 3,5 års kontrakt. Jag tror att han vinner om, skulle de vinna någon titel här, det blir väldigt svårt att vinna SM-guld, men skulle han ta AIK till Europa, eller han skulle mot förmodan vinna SM-guld, så är det inte säkert att han blir kvar. Jag tror inte heller är givet att han är kvar efter nästa säsong, oavsett hur det går. Däremot så tror jag Thomas Berntsen kanske har lite mer långsiktigt, men just Henning Berg då, med tanke på han trivs ju väldigt bra i AIK, ska jag säga, så att det är inte så här något akut nu att han börjar titta på andra alternativ och sådär, men jag är svårt att se att han ska stanna i liksom allmänlänge, 5,5 år eller 4 år eller ens 3 år. Det blir väl, ja, max 3 år skulle jag säga att han är här, och jag skulle bli förvånad om han är kvar speciellt länge efter nästa säsong, beroende på hur det går då. Man ska ju tänka på att han har ju väldigt bra CV, han har varit i väldigt många utländska klubbar, men det är känslan i alla fall. Känslan är inte att han kommer stanna i AIK i evigheter, men så är det ju. Om man tittar nu på tränarna, alla tränare i liksom, det är, vad stannar de? Max 2-3 år är väl snitt tiden som en tränare stannar i svensk klubb, så att det är inga konstigheter egentligen.
Namn på efterträdare eller
ja, ja. Nej, men precis, skulle de, ja, nu är ju Alm, IFK och Norrköping, men ja, det är ju såklart ett långskott. Nej, men svårt, för förr har det alltid varit så här att AIK har haft liksom up and coming tränare som har tagit över, och när Alm var där efter att vara en havererande Alex Miller och Micke Stare och sådär, så att det är svårt med just AIK. Olof Mellberg skulle vara ett bra namn, tror jag, för dem. Han har ju liksom klubbtillhörigheten, han har den här respekten hos spelarna, så är det klart att hans namn har ju cirkulerat. Så att om jag ska gissa på efterträdare till Henning Berg då, så är det väl Olof Mellberg.
Mm, och Engelmark till Djurgården.
Ja, precis. Det har ju ryktats om det också. Mm. Kim och Tolle verkar ju dock få förtroende där, och det är svårt att säga att det ska gå sämre i år för Djurgården än vad det gjorde förra året, så då blir de kvar ett tag till.
På tal om Djurgården då, Kalle skriver, nyckelmatch på Tele2 på måndag, förlust för Häcken och kris på Hisingen, 3 frågetecken.
Ja, men det är så, vi har ju fått vänja oss med det, att tålamodet bland supportrarna blir kortare och kortare för varje säsong, och säger att man är kris då i andra omgången. Ja, kanske att dra lite långt, men ja, vi har ju varit inne på det här, du och jag, i podden tidigare här, att Häcken, det har varit lite stökigt där i med just tränaromsättningen. Det har varit stökigt kring nyförvärven. Det har varit en del nyckelspelare som har försvunnit, skador och sådär. Paco Johansson har inte fått liksom till det här i första matchen. Och torskar man mot Mjällby, ja, då hemma i första omgången, ja, då har man inte så där mycket marginal att spela på till nästa match. Då. Så det är lite pressat Häcken som kommer och möter ett Djurgården på Tele2. Så det är klart att viktig match för Djurgården också. Skulle de vinna där, så är det ju ett väldigt lugn som sprider sig över hela klubben. Och då har man ju verkligen ett kvitto på att man har hittat rätt, och på att alla de här lovorden som har varit då under säsongen och cupspelet verkligen stämde.
Mm. David kommer med ett påstående. Varför har majoriteten av fotbollsjournalisterna så dålig koll på Sirius år efter år? Det är väl 8:e året i Allsvenskan nu, men de bevakas fortfarande som nykomlingar. Har du något svar där?
Nej, men dels är det väl att det var väl lite frågetecken förra året kring just tränaren och Christer Mathiasson och allt det där. Och det är väl klart att det har spelat in. Sen har väl spelat in också att man har värvat ganska modest får man säga. Man har väl ganska okända spelare och sådär. Man har tagit lite liksom leftovers i en del spelare som man har tagit in som inte har varit speciellt bra i andra klubbar. Man har värvat det från Superettan. Men sen har man ju nu fått träff på Abul Ali såldes ju för stora pengar. Du har Joakim Persson som har gått väldigt bra. Du har fått fram väldigt många andra. Så att nu känns det väl ändå som vi har börjat tippa dem. I alla fall för egen del har jag börjat tippa dem lite högre än tidigare. I och för sig så tippade jag att de skulle åka ut något år här också. Så jag får reservera mig för det. Men det känns ju som om de har faktiskt något bra på gång. Och då får man säga att Christer Mathiasson har ju visat att han är en väldigt bra tränare. Han gjorde fantastiskt bra förra säsongen med tanke på det de sålde också. Och nu har de fått in väldigt många bra spelare, ser ut som en gedigen trupp, så att jag skulle vilja säga att det är lite borta nu, det ligger kvar från förra säsongen tror jag, och sen så tror jag nu att man räknar med Sirius mer, i alla fall är min känsla där.
Mm. Hyfsat anonym, men man kan också vara en fördel att ligga lite i vassen och lurpassa och sen komma som en raket på hösten. Vi ska prata om en Kalle-fråga till. Bläcket har ju knappt hunnit torka från Tokmatch än Gojen. Men kommer Bosse Andersson köpa och sälja i sommar?
Ja, men det tror jag absolut. Det beror på lite grann hur det ser ut också. Jag menar, Besat Sabovic måste man ju sälja. Eller måste, det måste man absolut inte. Men jag menar, hans kontrakt går ut och ska man lite pengar för honom så är det sommarfönstret som gäller då. Han har varit själv och varit på väg och vill iväg. Han har varit ganska tydlig med. Samuel Dahr kommer ju få bud på sig. Där har ju vi skrivit tidigare att Renn var på där och försökte sno honom här 31 januari. Typ 2 dagar innan internationella transferfönstret stängde. Så det är klart att han kommer ju också säkerligen få bud på sig. Där har ju Djurgården också backat upp lite grann med Kisugi. Japanen här då, som är liknande spelartyp. Så det är klart att det kommer hända grejer i Djurgårdens trupp också. Jag menar, Magnus Eriksson bestämde sig nu för att bli kvar här trots anbud från Göteborg, Värnamo och Mjällby. Det är klart att han kommer se över sin situation också. Där är det mycket socialt såklart, men det är klart att det kommer hända en del i truppen. Ingen snack om det.
Mm. Jan skriver, Gustav Odenlind, vad har vi där? Vad är det för spelartyp och varför har han sånt intresse runt sig?
Ja, men en ung, väldigt talangfull spelare som liksom har varit i pipen här som någon väldigt bra talang från Stockholmsområdet. Där har ju alla klubbar koll. Sen ska jag erkänna att jag inte har järnkoll på honom så, men en väldigt bra spelare som har bra teknik och sådär, och det är ju alltid eftertraktat, så att det är inte så konstigt att han är liksom eftertraktat hos många. Sen ska det bli konkret också, sen måste liksom, ja, klubbarna bestämma sig för att köra. Man kanske måste bli av med någon annan talang för att spela för att ersätta med honom. Så att, ja, i sommar kan det kanske hända saker då, men det är nog kanske mer troligt efter säsongen.
Mm. Marcus A skriver en fråga till både mig och till dig, Disco. Hur många matcher har ni sett i sin helhet från första omgången?
Ja, oh, herregud, då måste man ju tänka. Ja, men i en helhet, alltså från minut 1 till 96 kanske det är. Då är det ju bara den jag var på då. AIK Västerås. Sen såg jag ju Norrköping Malmö. Jag såg lite grann på Djurgården. Och sen har man ju sett lite grann efterhand och sådär. Men ja, men säg 4 då. Mm. I sin helhet.
Ja, jag svarar 4-5. Fast det var ju helhet. Men det var ju premiären där Norrköping Malmö och så Hammarby, Kalmar och Djurgården och AIK såg jag båda. Resten har man ju fått se i kapp på annat sätt.
Ja.
För Max Stappen, för er som kan Formel 1, en lek med ord. Hur många mål gör Marcus Danielsson i år? Mitt tips 7.
Mitt tips är nog 5 då. Ja. Han tar ju straffar och har börjat bra. Så är bra på fasta situationer. Så 7 är ingen dålig gissning. Men jag bäsar den gamla GIF Sundsvall-spelaren lite grann. Då, så 5 säger jag.
Mm. Mittbackarnas Zidane då. På tal om Djurgården, solen. Hur bra kommer Åslund bli i Djurgården?
Jag tror ju att han kommer bli dundersuccé. Dels Jag var kanske lite osäker på, okej, är det här en storstadsklubbspelare? Alltså det har man ju sett många andra som inte har varit. Det finns många exempel på det som har sjunkit ihop när de har kommit från en mindre klubb till en större klubb. Västerås är för sig en storstad också, får säga. Men från en mindre allsvensk klubb då till en större med allt vad det innebär med press och så. Men jag tycker att han visar, Patrik Åslund, i just matchen mot AIK att det mentala är liksom inget problem för honom. Han går ut och dominerar match hemma mot AIK i Västerås, första match i Allsvenskan på 27 år inför 36 000 på Friends. Det tycker jag säger någonting om honom. Är ju bara millimeter från att göra ett mål också. Så att där tror jag att Djurgården har gjort ett dunderfynd. Visserligen betalar de då 10 miljoner. Men säg att han är kvar i Västerås nu och gör några poäng. Kommer till Djurgården, får spela där, gör några mål och poäng där också. Han kan ju vara värd 40-50 miljoner redan i januari i fönstret här. Så jag tror väl att man ska få igen pengarna där. Och där kan man säga också, det finns ju faktiskt allsvenska klubbar som redan för ett år sedan, eller drygt ett år sedan, hade chansen att värva honom för några hundratusen bara, men drogs ur. Och sen skrev han nytt med Västerås, blev värd mer. Och ja, resten är ju grön-vit historia. Så att, det är kul att se att en sån spelare kan göra det så pass bra.
10 miljoner känns ju också relativt mycket småpotatis i jämförelse med vad man fick för Lukas Bergvall.
Så att... Ja, men det känns ändå som 10 miljoner var väldigt mycket för Västerås som klubb. Så jag förstår att de tackade jag också.
Det förstår jag också.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Macke, hej Sandisco. I vilken liga vill du helst se Sebastian Nanasi när han flyttar utomlands? En storliga direkt eller en mellanliga à la Holland först?
Nej, men Holland känns ju, dels så tror jag inte det är som, det är väl bara typ PSV och Feyenoord och Ajax möjligtvis som kan betala det Malmö vill ha för honom, om ens det. Så det tror jag är helt uteslutet. Visserligen Belgien då, men dit finns ju det klubbrygga, Anderlecht, de har ju mycket pengar, men där tror jag inte heller det är bra han skulle gå. Nej, men ett mittenlag i Italien, mittenlag i Spanien, då, Spanien skjuter ju i och för sig ut sig själv, där klubben har inte heller speciellt bra ekonomi. Nej, men jag tror ju att han, det är mer Italien tror jag skulle passa han väldigt bra med tanke på den spelstil har det tekniskt. Det är inte lika högt tempo i Italien som det är i exempelvis England eller i Tyskland då. Men ett mittenlag i Italien skulle vara väldigt bra för honom. Men det är de klubbarna som har varit på lite grann, Djukanovic, typ Lazio, Bologna, några sådana har ju säkert råd att betala där de vill. Och så, ja, jag tror det skulle bli kul att se honom i Italien sen. Jag tror han skulle göra det bra i Tyskland också med tanke på att vilken offensiv fotboll som spelas där och så. Men hade jag fått välja hade jag vilja se honom i Italien.
Mm. Sebastian undrar, är hypen över Bergvalls flytt större än Isaks var när han lämnade AIK?
Nej, alltså jag har ju följt de här väldigt nära varandra, de här flyttarna. Och nej, alltså Isaks flytt, det var ju något speciellt. Det var ju något ruggigt speciellt då. Just den att han kom och gjorde sånt avtryck som 16-17-åring i allsvenskan, och som forward också får man säga att det var speciellt med tanke på att han gjorde mål, han avgjorde derby på sin födelsedag, han var ju också gjorde lite grann som Gullik sen när hånade supporterna, så att nej, jag skulle vilja ranka, alltså Bergvall var ju mer pengar och han har varit en barnstjärna och han har jättemånga fördelar på sociala medier och sådär, men nej, hypen kring Isak tycker jag var något speciellt ändå. Men också just att det blev en sån här dragkamp som det blev mellan Real Madrid och Borussia Dortmund. Då. Och han var ju typ klar för Real Madrid. De hade bokat, här har ju Björn Westerholm, dåvarande sportchef, berättat om att man hade bokat biljetter på hotellet och flygbiljetter till Madrid för att liksom skriva på. Så kom Dortmund in och så ja, han sa väl där någon gång i någon intervju att ja, jag tror inte jag får några gratis matcher till Real Madrids matcher hädanefter. Så att nej, jag skulle vilja säga att det var jätte... Det som var roligt med Bergvall var också att det blev sån hype på deadline day. Det hände ju i princip ingenting i den internationella världen. Så Lucas Bergvall var liksom the shit även för internationella medier. Och när man går till en sån klubb som Tottenham så det var ju jättestort. Och just hypen kring honom var ju jättestor. Men nej, Isak skulle jag vilja säga är den som haft störst hype på sig om man ska jämföra dem.
Mm. Mackan skriver, vet inte om ni vill svara på detta, men tycker ni AIK-fansen gör rätt som bojkottar BP-matchen? De är ju skitrika redan och det enda detta ger är ju att AIK inte har sitt magiska supporterstöd i ryggen, eller?
Nej, men jag kan svara. Alltså, alla gör precis som de vill. Det är demokrati och de har ju stenhårda liksom, värderingar som de tror på. Vill markera mot Brommapojkarna, dels för det här med VAR och dels för det här med Reinfeldt. Allt sådär. Men jag tycker de gör lite fel då, med risk för att aldrig få vinna någon guldsköld. Eller det gör jag väl inte då, men jag menar, inte få några röster i guldskölden. Men jag tycker att de gör fel. Man ska stötta spelarna. Det är viktigare att stötta sitt lag, tycker jag, än att liksom, kranka ner på de andra. Samtidigt, ja, jag har full förståelse för att de gör det. Men dels blir det roligare för spelarna också om de går in och stöttar dem. Så att, nej, jag tycker de är fel.
Mm. Joje Bus undrar, har AIK vidareförsäljningsklausul på Vincent Sundberg i Landskrona?
Det har jag ingen aning om jag ska vara ärlig. Men vi kommer ihåg den frågan så tar vi den nästa gång.
Mm. Jonna undrar, vem är seriens bästa vänsterback?
Seriens bästa, Samuel Dahl va, är väl en av de bästa i alla fall skulle jag vilja säga.
Bussanello.
Bussanello har vi där också, det finns en del. Ja, men Bussanello hade jag ju
Niklas
när du
Hult,
säger det. Vad sa du?
Niklas Hult kanske?
Nej, men jag röstade, jag skulle säga det. Jag röstade på Bussanello i Allsvenskans stora pris här, så jag får säga det.
Mm. Enkelt. Block 7, den självklara frågan, vem behöver Chelsea värva? Då går vi på internationellt spår, kul.
Chelsea, ja, de behöver värva 22 nya spelare och ny tränare. Så det är bara att välja fritt här. Så att, det känns som ett lag, även fast de vann dem mot United i senast där, så känns det som att de skulle behöva all hjälp de kan få. Viktor Gyökeres säger då, om vi ska ha någon svensk koppling. Köp han, då är målgaranti, en forward som jobbar stenhårt och en lojal lagspelare. Så att jag säger Viktor Gyökeres till Chelsea, det är mitt tips.
Får se om du har en till internationell fråga i dig. Björn, nog för att folk är intresserade av BP och så vidare, men... Nu över till riktig fotboll. Hur tror du Liverpools transferfönster ser ut? Tar Ruben tränarrollen? Jag antar att det är Ruben Amorim som syftas på.
Alltså från Sporting va? Ja. Som har varit väldigt hypad här. Och det har väl, ja, men det kom väl något att det var någon sån här topptränare som inte var med i racet som det har stått om tidigare. Men Amorim, väldigt bra förslag. Jag var nere och kollade på Sportingsmatchen här när vi gjorde en intervju med Gyökere. Så det märktes att han hade väldigt stor respekt bland spelarna. Han har stor respekt där nere och är väldigt populär bland journalisterna. Sen har jag noll koll på honom, med för dålig koll på internationell fotboll får säga om han är rätt man för Liverpool, men det är ju ett väldigt stort ok och axla som tar över efter Jürgen Klopp, så att, ja, men varför inte börja på något nytt och fräscht och något spännande och så kör på det.
In med Christer Mattiasson.
Precis.
Bagis Micke, hej Disco, har Hammarby värvat på tok för lite? Trevlig helg.
Nej, men på tok för lite tycker jag väl inte de har, men nog hade man nog gärna, Kim Hellberg nog gärna sett att de värvade en ytterback till, och där kollade de på en del också. Samtidigt så har de ju en del att ta hänsyn till, framförallt ekonomiskt. De vill säkert ligga in en head of football här, även fast det ligger lite på is, det kostar en del. Visserligen har de en bra, och allt tar väl för att Jay säljs nu då, när Lorient går hyfsat och verkar klara sig kvar, men de har inga garanterade pengar där än så länge, så jag tror man väntar lite grann. Det är väl halvsunt ändå att vänta till sommaren och se vart laget är istället för att bara ösa på. Man liksom har ju fyra vänster som kan spela vänsterback i truppen. Så att, ja, nej, jag tycker de ändå gör rätt som håller i pengarna här. När man kan man få längre tid att planera värvningar, när man kan liksom börja liksom kolla på spelare som man ska ta in. Så att, nej, jag tycker de har gjort helt rätt som har varit lite avvaktande också. Det visar sig vara rätt mot Kalmar där de här unga spelarna, Gyll och Erabi, verkligen tog chansen. Så att det finns ju väldigt många mer unga spelare också som kan ta chansen. Och sen såg ju Fredrik Winter ut väldigt bra, får man säga. Det ser ut som en klockren värvning.
Mm. Daniel, om du var tränare, undrar Macke nu då, vilken formation hade du valt?
Alltså bara vilken man gillar. Ja, men då skulle jag väl säga, ja, men jag är lite småförtjust i 4-2-3-1, för då kan man byta snabbt till 4-3-3, det är lite 4-3-3. Sen körde jag alltid 4-2-3-1 på Football Manager också på den tiden jag hade tid att spela där. Så att 4-2-3-1 är min favorittaktik.
Mm. Roger, efter en relativt bra säsong i Helsingborg och några bra inhopp på försäsongen och i kuppen hos AIK, borde inte intresset för Erik Ring vara större? Känns som ett råämne med låg prislapp.
Ja, precis. Jo, men där är det väl att han har väl inte visat än att han håller hög allsvensk klass. Och det är klart att då blir det svårt. Han är inte så där superduper ung. Men jag menar, uppenbarligen så har han liksom kvalitet. Han var ju med på i träningsläget i Marbella där. Då hade ju inte jag snack med honom. Då var han så där. Men han behöver ju få förtroende att spela, så att han skulle komma till en lite sämre klubb i allsvenskan och få speltid där innan. Jag tror att det är dags att ta nästa steg. Men det är klart, det kan vara en fyndvärvning. Och gjorde det inte så här dunderbra heller när han var utlånad senast. Så att, eller gjorde det bra såklart, men inte på den nivån att det ska komma någon större klubb att höra sig för. Så att, nej, men det kan vara, skulle vara så här en fyndvärvning för typ, ja, men Sirius eller Västerås eller något sånt där.
Mm. Vi pratade alldeles nyss om Hammarby och titlar. Richten undrar, många chefer i Hammarby nu, inklusive head of football. Har du hört något missnöje från Hjelmberg som får mindre att säga till om?
Nej, det tror jag absolut inte. Och jag tror att Micke Hjelmberg bestämmer nog väldigt mycket. Jag tror knappast det. Så att, jag har stått där någon att Adrian von Heine skulle vara hans chef. Det så är inte. De jobbar väldigt tätt ihop och sådär. Däremot om en head of football kommer in, då är det han som är vd för liksom hela fotbollen. Han är chef över, alltså head of football-tjänsten, och ska vara chef över damerna, juniorerna, A-laget och liksom hela verksamheten. Så han blir ju chef över Hjelmberg. Men nu är väl en väldigt platt ledarskap på sportchefen Micke Hjelmberg, tror jag inte har fått någon mindre att säga till om, snarare tvärtom. Däremot så vet man alltid att Hammarby styrelse vill ha mycket att säga till om, men så är det väl i de flesta styrelserna också, att vill liksom, ja, det ska vara möten och innan, det liksom inte sån här, men som Kis Valodi berättade i en intervju med mig här i veckan, att här, men när man var i BP så han skillnaden av var Djurgården, då kunde man gå in och knacka på klubbdirektörens dörr, och så kunde man snacka med Tommy Söderström som satt bredvid där, och sen tog vi ett beslut. Så funkar det liksom inte i allsvenska klubbar. Det måste vara styrelsemöten och allt sådär. Så men på svar på frågan, nej. Jag tror inte Hjelmberg alls har fått mindre att säga till om, snarare tvärtom.
Mm. Ville, rak fråga. Blir Johannes Pittas skyttekung?
Ska man gå på första omgången så blir jag ju inte där. Och jag har ju tippat Isak Kiese Thelin, va? Gjorde jag inte det i något avsnitt här senast? Så jag får väl hålla fast vid där. Visserligen så har jag Pitta som lagkapten i mitt fantasylag, så att, det vore ju bra om han kunde göra det. Men man har ju chans att byta där också. Så att, nej, men jag står fast vid Isak Kiese Thelin.
Ni har ju varför Daniel inte är tränare. Han kan inte välja mellan sina egna. Mira skriver så här: tack både Oskar och Daniel för fredagsunderhållningen. Om ni skulle tipsa en allsvenskt okunnig om en speciell match att se i nästa omgång, vilken match hade ni valt då?
Nej, men då hade ju då varit Malmö och Hammarby ändå, med tanke på just dramaturgin där. Båda har vunnit sina premiärer. Det kommer bli ett mäktigt premiärtifo från Malmö. Hammarby kommer med rätt många borta supportrar. De är också kända för att ha väldigt bra stämning. Så att det är matchen jag skulle tipsa om.
Mm. Då säger jag, för att det var en liten kontrast, Djurgården-Häcken på måndag. Två lag som kan spela riktigt, riktigt underhållande fotboll. Ett lag som såg riktigt bra ut i premiären, ett som såg så där ut, om vi ska vara helt ärliga. Så att mer att önska från Häcken, kan Djurgården hålla kvar sin fina bana. Sebastian ställer en fråga. Jag vill inte kalla det en dum fråga.
Frågor, det fick jag lära mig när jag började som journalist.
Exakt, men frågan är, vilken sport är roligast att följa i silly season? Den är ganska uppenbar.
Vilken sport? Ja, men det är ju fotboll såklart. Alltså hockeyn, det är ju alltså 100 gånger mer övergångar, men det är inga övergångssummor. De byter hejvilt här. Det kan vara liksom fjärde kedjens forward som går dit. I allsvenskan känns det som att det är mindre och det är mer hype kring övergångar, så det är klart att det är fotbollen.
Mm. Det börjar lida mot sitt slut, men vi har några fina frågor. Roland undrar, blir det fredagsgym idag, kungen?
Det är redan avklarat, så att det klarade av i morse efter dagis- och förskolelämning. Så att, det känns skönt att det är avklarat.
Hur vet du att han kallade dig och inte mig kungen?
Men då, du frågar ju. Du frågar ju mig.
Leon, vilken blir första fredagsölen?
Nej, men jag ska ju försöka hålla mig borta från öl, så att jag gillar ju alltid sån här, vad heter det, ljuslager, och Norrlands djup brukar jag köra när jag är hemma, det gjorde jag i påsk i alla fall några, men det blir rött vin för mig istället. Öl ska jag försöka hålla mig borta från.
Jag svarar Guinness på frågan, så vet ni det. Pontus undrar, sätter en kebabpizza, eller han påstår, sätter en kebabpizza på att MFF tar över 70 poäng, tar du det vadet, Disco?
Ja, men det gör jag. Det gör jag faktiskt. Jag tror inte de tar 70 poäng.
Så Pontus, hör av dig om detaljer hur ni vill att
efter
vi ska mötas.
Efter så tar vi en kebabpizza då.
Jag följer med som vittne.
Ja, det får du göra. Absolut. Det har vi ett val på.
Sen såg jag att vi fick en fråga på Twitter gällande Mark Leonard till Malmö FF. Ja. Han är centralfältare, tillhör Brighton, ex-U21 landslagsman för Skottland, utlånad till Northampton. Har du hört någonting där?
Ingenting där. Jag vet inte vilket konto det kommer från heller. Jag såg bara frågan där snabbt om det är något liksom, trovärdigt konto eller om det är trovärdiga medier. Så här spontant så känns det som att ska Malmö ta in en utländsk spelare till, så kommer de få extrema problem med utlänningskvoterna, i alla fall i sommar. Visserligen kanske några lämnar. Sen när man spelar Brighton har man säkert bra anbud från The Championship också. Men ett namn att hålla ögonen på, så ska vi kolla upp det. Det är alltid bra med tips.
Det finns ju spelare, det finns ju fönster som är öppna. Finns det några spelare som riskerar att försvinna från allsvenskan?
Ja, men det är ju MLS då som är öppet, och några, nu stängde Norge här, det är väl några sådana där obskyra fönster som är öppen också, men MLS är väl alltid att kolla på vad heter det, allsvenska spelare. Nej, men jag har ju svårt att se att en sån som Budimir Janosevic skulle flytta till MLS och sådär, men ingen kan komma på så här på raka, men det finns ju faktiskt en riskchans beroende på om man ser att klubbar i USA kan värva spelare fortfarande, men så att det är det jag säger. Sillin sover aldrig.
Det gör den inte. Tack för idag, Disco.
Tack så mycket.
Tack till er som tittade och lyssnade, framförallt som hör det här i poddform. Vi finns ju lite allt eftersom, allt överallt. Men med de orden så önskar vi er en trevlig helg.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Samuelsson.